Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Berätta, vad är det, varför har sökandet avbrutits?
Därför att man har anträffat nya kroppsdelar.
Kroppsdelar.
Ja, så har de sagt till mig. Jag har inte varit fram till flygplatsen än, utan de håller på där och spärrar av. Vi ska få dit fler alltså experter på området, rättsmedicinalläkare, kriminaltekniker, som ska få göra sitt jobb på så att det går rätt till. Så att i nuläget är det bara avspärrat.
Hur påträffades de här kroppsdelarna?
Ja, det var i skallgångskedjan. Så var det, som jag fått till mig nu, militärer som såg någonting som såg suspekt ut, och så gjorde de halt och så skickade man fram en polisman som skulle värdera fyndet och sa, ja, ville kolla närmare på det och kunde bekräfta att det var kroppsdelar, och då valde man att spärra av.
Så det var alltså militärer som påträffade de här kroppsdelarna?
Jo, de gick ju i främsta ledet då i skallgången. Och det var så det var tänkt från början, att man skulle ha militärerna som gick i fronten. Och så fort de gjorde någon som helst fynd, så skulle man göra halt i kedjan. Och så skulle man skicka fram en polisman då som gick i ledet bakom för att göra en värdering.
Vad är det för slags kroppsdelar?
Det vet jag inte i nuläget. Det kommer jag att kolla upp så fort man börjar undersöka.
Vad kommer att hända nu?
Det kommer att vara en fortsatt avspärring tills vi har fått hit experterna. Det är det jag vet nu. Jag vet inte om polisinsatschefen har gjort någon annan bedömning, men så kommer man att göra. Och jag tror inte att man kommer fortsätta söka på ett tag nu, utan vi ska kolla upp det där och se vad det är för någonting innan vi fortsätter.
Men det är 100% med säkerhet 100% kroppsdelar?
Svar ja.
Den 20 maj hittar man alltså de första kroppsdelarna tillhörande Batcherie. De hittas in i en övergiven gammal byggnad som kommer att kallas för det gula huset. Och det är Vatchareyes båda ben som hittas och som till synes verkar tvättade och nyligen ditplacerade. 2 dagar senare hittas resten av hennes kropp, med undantag av hennes båda händer som än idag saknas. Polisen har sedan en tid tillbaka fattat misstankar mot Kristoffer Johansson, och dagarna innan fynden görs har Kristoffer span på sig. Den 23 maj, dagen efter att Therese kropp hittas, beslutar man sig för att gripa honom.
Och sen greps han ju den 23. Hade ni span på honom hela tiden från den 20 på morgonen till han greps?
Alltså vi hittade honom inte först den 21. Så att hela dygnet den 20 fram till den 21, där spaningspemet på natten som jag skrev mellan 20 och 21, då hade vi 3 adresser som vi bevakade. Adressen i Bod... Forsen, eller ja, Bodsvedjan heter det väl.
Bodsvedjan, ja.
Och föräldrarnas sommarstuga samt föräldrarnas bostad då, i Svartbyn. Så vi hade 3 stycken områden vi tittade på.
Så ni sökte honom på?
Ja.
Men du säger att ni började den morgonen 4 eller 5, och Men ni hittade honom inte förrän den 21. Vilken tid den 21 hittade ni honom?
Ja, det vet jag inte riktigt. Men det var på eftermiddagen där. Det var efter, alltså daggänget. Någon gång efter lunch så anträffades han på en restaurang i Boden.
Mm-hmm.
Och sen försökte vi följa han efter det då.
Hade ni dygnet runt spaning efter det att han hittades där på
eftermiddagen? Ja, det hade vi.
Då visste ni hela tiden var han var?
Ja, alltså så gott som. Man vet ju aldrig vart alla är hela tiden.
Nej.
Det går ju liksom inte att... Men vi försökte följa han så gott som möjligt.
Mm-hmm.
Vi är ganska säkra på att vi vet vad han gjorde från den 21 fram till den 23 i alla fall.
Och när Kristoffer väl grips hemma i föräldrarnas bostad är hans första ord: jag har bara väntat på att ni ska ta mig, eftersom jag är den sista som såg henne vid liv. Men ni har inget på mig, jag kommer gå ut på en kvart. Men han kommer snart att bli skäligen misstänkt för mordet och kommer att sitta häktad länge i väntan på rättegången. Och vi kommer nu höra Kristoffers version om vad som hände under tiden för Bachareyas försvinnande. Och den kommer kantas om en rad kontroversiella uttalanden och teorier. Men först har vi Kristoffer inledningsvis berätta om sin relation till Bachareya.
Det är förhör med Kristoffer Johansson. Och åklagarna får inleda. Varsågod.
Tack. Ja, Kristoffer, vi har ju förstått här att du har haft en relation med Ploy tidigare. Jag kan börja med att fråga, kallar du henne Ploy?
Nej, jag kallar henne Vacharia.
Har du alltid gjort det?
Ja, i början så trodde jag att hon hette Ploy, men
ja,
då fick jag veta hennes riktiga namn.
Okej, okay. Ja, jag kommer att kalla henne Ploy, du får kalla henne Vacharia. Hur som haver, ni har haft en relation tidigare och sedan återupptogs den förra sommaren, och det var då Ploy som tog kontakt med dig via Facebook.
Ja.
Kan du berätta, jag börjar med att berätta den här första relationen, hur ni träffades och vad som...
Ja, jag för mig att det var en kompis brorsa som blev stalkad av Ploy och smsade och massa sånt där. Då så berättade hans brorsa det till mig, och jag liksom tänkte, ja men stalker, om hon kan satsa så mycket på att stalka människor så kanske hon funkar jättebra i ett förhållande. Så. Och då så tog jag kontakt med honom på skolan och pratade med honom och sånt.
Okej, det var första gången du hade en fysisk kontakt med henne.
Ja.
Eller kontakt överhuvudtaget.
Ja.
Mm. Ja, vad gick det ut på då? Vad hände sen?
Ja, vi pratade och började omgås och sånt där. Och så gick det vidare och så blev vi ihop. Det var lite... Vad heter det? Jag frågade faktiskt henne om hon ville bli min flickvän. Så.
Mm.
Och så efter ett tag så blev vi ihop. Sånt.
Vilka år är det här, vet du?
Jag var 18. Jag var 18-19 var jag.
Mm. Och hon var 17.
Ja.
Ja, träffades ni mycket under den här perioden?
Ja, mer eller mindre varje dag.
Hur länge var ni tillsammans?
3 månader kanske. 2-3 månader.
När tog det slut då?
Det tog slut den 30 april, vet jag.
30 april?
Ja.
Okej, okay, dagen efter din födelsedag?
Ja. Nej, vänta. Vad är det för månad efter april?
Maj,
13 maj.
13 eller 30?
Jaha.
Så då var ni bara tillsammans under våren helt enkelt?
Ja.
Mm. Ja, under de här 2-3 månaderna, ja, var det något mer? Hade ni någon sexuell relation eller?
Vi hade det, alltså vi hade inte sex förrän typ 2 månader efter att vi blev tillsammans. Så.
Ja. Så det var efter 2 månader?
Ja.
Och sedan tog det slut några veckor efter det?
Ja.
Var bodde du i den här tiden?
I Norra Svartbyn.
Hemma hos dina föräldrar? Sov hon över där någon gång?
Ja, jag tror det.
Mm. Hur upplevde du henne som person under den här perioden?
Knasig, lite konstigt så här. Sånt som det är som jag är attraherad av underliga personer eftersom att jag själv är underlig. Så.
Ja.
Och vi pausar där för att komma underfund med på vilket sätt Kristoffer är underlig på. Han lider nämligen av två olika diagnoser, Asperger och ADD. Och vi hör nu den psykolog som hade Kristoffer som patient fram till att Kristoffer var 12 år gammal.
Vi vet ju Kristoffers diagnos Asperger och ADD. Kan du först generellt berätta vad kan det innebära för problem för en person med den diagnosen generellt sett?
Det där var en väldigt svår fråga. Men ja, så här kan man väl säga att om dessa två diagnoser är riktiga, och jag har ingen anledning att tro att specialisterna har fel, om de diagnoserna är riktiga så innebär det ju att den funktionsstördes svårigheter i jämförelse med jämnåriga ökar år från år. Det kan vara ett nog stort funktionshinder när man är 7 år, men där är ju variationerna i årskullen mycket, mycket större och man är inte så avvikande i vad man klarar och inte klarar. När man kommer upp i tonår och unga vuxenår så har man ju mycket större svårigheter att klara, planera och organisera sitt liv än jämnåriga har. Jag vet inte om ni tycker det var ett uttömmande svar.
Vad är det med ordningssinne, planeringsförmåga? Är det någonting som
det kan väl variera. Jag menar, det finns ju kollegor till Kristoffer, om jag får kalla det som så, som har rigorös ordning. Det där själva ordningen tar hela livsutrymmet. Det finns ingenting kvar mer än att hålla ordning. Å andra sidan så kan Kristoffer ha en kollega där inte en grej går att hitta i bostaden. Så där finns hela spektrat.
Vet du hur det är med Kristoffer? Du känner ju honom lite närmare.
Kände Kristoffer, ja. Det var ju en pojk, jag pratar om honom som pojk, som under den period jag kunde följa honom i någon mån hade jättestora svårigheter med att organisera sitt lärande. Hade jättestora svårigheter med att hitta sin roll i samspel med andra jämnåriga barn.
Är det här hinder eller funktionshinder som har hängt med honom som vuxen? Vet du något om det?
Nej, men sannolikhetsmässigt så är Kristoffer Johanssons svårigheter på de här områdena jämfört med jämnåriga större idag än när han var 7 år.
Innebär det att ordningssinne, planeringsförmåga har försämrats med?
Det har jag ingen aning om. Jag gav ett generellt svar.
Mm. Du kan inte säga hur det är just för Kristoffer.
Nej, jag har inte haft någon professionell kontakt med Kristoffer sedan han var 12 år. Men då var hans förmåga att organisera och planera sitt liv inte så väl utvecklad.
Kan det bli bättre eller sämre med åldern?
Ja, jag tänker så här att vi är ett antal vuxna människor här inne med våra personligheter. Vi kan ju med åren bli bättre att fila på våra svaga sidor. Men tittar vi bakåt så inte är vi personlighetsmässigt så förändrade sen vi var barn.
För att få en klarare insyn i hur Kristoffers diagnoser påverkar honom i nutid har vi en arbetsterapeut som de senaste åren haft nära kontakt med Kristoffer.
Alltså, hans diagnos är kopplad som arbetsterapeut utifrån hans vardagssituation. Alltså, det är ju där jag jobbar. Och där har han ju två diagnoser. Han har Asperger och ADD. Och de tar ju inte ut varandra, utan det blir ju värre när man har två diagnoser. Konsekvenserna blir svårare.
Kan du säga något mer hur det yttrar sig, hans diagnoser i vardagslivet?
Alltså de här problemen som man har, de finns ju med inom alla områden som man håller på med. Där tiden är en sak, hur han upplever när han ska äta, att han små äter under dagen och så sen så mest dricker, där är det han berättar själv. Och så sen så på kvällen när han kanske blir hungrig så, där, så äter han jättemycket istället. Det påverkar ju även det han har berättat när han har jobbat, att han fick stöd där och han hade svårt att avbryta för att gå hem, för han tyckte att när han var där kunde han fortsätta. Jag ska säga lite mer. Ekonomin påverkas, hur man sköter den. Han berättade att han har hjälp av mamma. Han ger en bit av pengarna så att det ska finnas och räcka över hela månaden. Till pengar eller till mat.
Hur skulle du säga att han upplevs av andra personer? Har du någon uppfattning om det?
Udda, ska jag tro. Han är ju inte... Ögonkontakt är ju någonting som man ofta har svårt med. Det har Kristoffer också, eller det har han också svårt med. Mimik och gester och sånt där kanske inte alltid blir adekvata. Det handlar ju om i stora drag, de här diagnoserna, i stora drag så handlar det om att man har svårighet med socialt samspel och kommunikation. Och att man fastnar i ritualer och intressen. Det är Aspergen. Och sen så är ADD att man är ouppmärksam. Och den här sociala interaktionen är ju åt båda hållen. Dels kan det vara svårt att tolka andra, men även hur man ska uttrycka sig själv. Och det är både språkligt och även kroppsspråk. Mm.
När du hördes av polisen så hade du nog att fundera kring hans möjlighet att begå ett sånt här brott och dölja.
Ja, man försöker väl någonstans förklara för sig själv också när det händer någonting sånt här och tänker som, ja men om Kristoffer har gjort det så borde det synas hemma.
Varför kan du säga?
Ja, därför att utifrån hur han har tagit rätt på sin lägenhet tidigare så tänker jag att det skulle vara svårt att städa. Han har ju svårt att städa i vardagssituationer. Men å andra sidan så är det ju så att när man är... Vi utan... de här neuropsykiatriska diagnoser som Kristoffer har, så kan vi motivera oss med att man borde och att man behöver saker. Det räcker för att man ska städa. Det är ju inte så många som är jätteintresserade av att städa och ändå har man städat hemma. Och när man har de här diagnoserna, det man vet är att man har lättare att motivera sig när det är saker som man vill göra. Och då funkar man ju bättre och lyckas bättre.
Vi hör nu fortsättningen på Kristoffers berättelse om vad som hände i hans och Vatchareas förhållande.
Du dumpade henne, säger du. Kan du berätta hur det gick till och varför?
Jag var på en fest hos... jag var full och så pratade han om... negrer och folk. Vilket var intressant eftersom att på sommaren så blev han faktiskt brunare än vad hon var. Så det var lite motsägelsefullt.
Nu har jag lite svårt att höra vad du säger.
På sommaren, det var lite motsägelsefullt eftersom att på sommaren så blev han faktiskt brunare än vad hon var. Så.
Men vad, den här pratade om negrer?
Ja, men han är sån.
Jo, men jag förstod inte, vad hade det med dig och Vatchareia att göra?
Ja, men han ansåg att personer som inte kommer från Sverige som är mörk i huden är neger. Men det är som man, då var han liksom 17, 16, 17 och sånt.
Jo, men ja. Precis. Men det var hans åsikter, men ja. Vad hade det med dig att göra?
Ja, jag var ju tillsammans med vad han kallade en neger.
Ja. Och?
Och det var väl inte någonting han tyckte om direkt, jag vet.
Nej.
Och då på festen så tyckte han att jag skulle göra slut. Och så var jag jättefull och så gjorde jag slut.
Kristoffer berättar hur han drabbas av ånger över sättet han dumpar Vatchareeya på. Men det var för sent att göra någonting åt det. Följande år ignorerar Vatchareeya Kristoffer fram till hösten 2012. Då känslorna kring uppbrottet verkar ha lagt sig. Och Vatchareeya tar kontakt med Kristoffer igen över Facebook. Kontakten upplevs som neutral. Alltså inte kärleksfull eller flörtande. Och de inleder en sporadisk vänskapskontakt. De träffas och umgås tidsamtätt och ibland, enligt Kristoffer, så har de även sex. Då enbart när de båda varit på samma fest och båda varit onyktra. Det finns dock inget som tyder på att de skulle vara flickvän och pojkvän med varandra. Den 4 maj kontaktar Vatchareeya Kristoffer om att hon vill sitta hos honom och plugga till ett prov. Och vi hör nu Kristoffers version om vad som hände den dagen.
Ja, sedan så var hon ju hos dig den 4 maj. Kan du berätta lite om det? Hur det kom sig?
Ja, vi snackade om innan och så sa hon att hon skulle komma och plugga hos mig och så skulle hon komma och så typ, jag vet inte, jag erbjöd väl henne att jag skulle komma och hämta henne. Så och då kom jag och hämta henne och så tutade jag när jag var nedanför och så tog det tag. Jag hade ju lämnat telefonen hemma. Så.
Mm.
Och så kom hon ut och det kom ut en tant i blå klänning och sån här rullator strax innan henne och så kom hon ut och så såg hon lite förvånad ut och så ja, så satt hon sig i bilen och så åkte vi till mig.
Mm.
Så.
Du, vad hade du för tanke med att hon skulle komma till dig den här eftermiddagen?
Jag vet inte, det var väl hon skulle plugga.
Det var klart.
Ja, det är det jag har för mig.
Ja. Det sista sms, eller det är inte det sista men nästan det sista smset hon skriver till dig, där säger hon ju jag ska bara plugga, det kanske blir tråkigt för dig.
Ja, jag vet. Uppenbarligen.
Ja, du är medveten om.
Ja.
Kommer du ihåg det smset att du fick det?
Nej.
Det gör du inte. Men du vet att det finns helt enkelt.
Ja, jag har ju läst papperna så jag vet att det finns.
Precis. Du hämtar henne och sen, vad gör ni sen då? Du?
Ja, jag hämtar henne och så sätter hon sig i bilen och så åker hem till mig.
Mm.
Och så, ja, jag har satt mig på soffan och så slår jag på tvn och så, ja, och så sitter jag och ser på tv och dricker öl. Och så sitter hon och pluggar bredvid.
Var sitter hon?
Hon sitter alldeles bredvid.
I soffan?
Ja.
Så ni sitter båda i soffan bredvid varandra? Och du tittar på tv och hon pluggar?
Ja.
Vet du hur länge ni satt så?
Några timmar. Jag har ingen bra tidsuppfattning.
Nej.
Jag har svårt att komma ihåg så långt det var. Nej. Det är ju liksom ett halvår.
Jo.
Teknikerna har bevisat att klockan 17.09 försöker Vatchareeya ringa 112 men slår stjärna istället för att ringa. Och det är även kring denna tid som Vatchareeyas karatetränare mottar sms från Vatchareeya som lyder något i stil med han är knäpp. Vi måste prata. Vi fortsätter lyssna på Kristoffers redogörelse för kvällen som kommer att bli mer och mer anmärkningsvärd.
Mm. Ja, då pluggade hon och du tittade på tv.
Ja.
Vi satt bredvid varann. Pratade ni med varandra?
Ja.
Vad pratade ni om?
Lite smått, typ karate och... ja, allmänt hur det gick i skolan och sånt.
Mm.
Kanske.
Du är lite osäker?
Ja.
Du drack öl. Hur mycket öl drack du?
Alltså då hade ju, då satt jag bara och sög på en flaska.
Hela tiden hon var där?
Ja, jag tror jag öppnade en typ kanske strax innan hon skulle åka.
Den andra då i så fall? Ja. Ja, vad hände sen då?
Sen så när Vampire Diaries började så efter ett tag så la hon ner blocket. Och så ja, la hon sig och så låg vi bara på soffan och myste.
Mm.
Och så började vi hångla efter det. Så.
På soffan?
Ja.
Kan du berätta mer?
Ja, men efter ett tag så förflyttade vi väl oss till sovrummet, har jag för mig.
Mm. Ja, vad hände då?
Ja, men vi hade oralsex.
Ja, kan du beskriva?
Jag vet inte, hur mycket måste jag beskriva?
Ja, du måste berätta.
Hur utförligt?
Jag skulle vilja veta vad ni gjorde, ja.
Hon säger av mig och jag slickade av henne.
Ja, hur gick det till då? Tänkte mer av med kläder alltså, och grejer.
Så vitt som jag minns så... Det kan mycket väl vara fel, men jag för mig att mina byxor stannade som på och hennes stannade inte på.
Mm. Hur gick det till?
Ja, alltså när hon sög av mig så drog hon väl ner det hon behövde. Jag vet inte.
Du vet inte?
Jag minns inte.
Nej. Du vet inte hur det gick till?
Jag minns inte hur det gick till.
Du minns inte?
Ja, alltså jag kan ju spekulera hur...
Nej, men det är ingen idé. Utan berätta bara vad du minns. Du ska inte hålla på och gissa.
Jag minns det att hon såg av mig och sen att jag slickade av henne.
Mm. Det är det enda du minns. Du kan inte berätta något mer än så.
Nej.
Så inte om det satt eller låg eller hur det där gick?
Ja, alltså när jag stod och hon låg.
När hon sög av dig stod upp då?
Ja.
Och hon låg på sängen?
Nej.
Nej, vad gjorde hon då?
Hon var på knä då.
På sängen?
Nej.
På golvet? Golvet. Så då var ni på golvet?
Ja.
Båda två?
Ja.
Ja, fick du någon utklädning?
Ja.
Och var hamnade det?
På sidan av hennes huvud, golvet, jag vet inte.
Du vet inte?
Nej.
Har du någon uppfattning om hon fick någonting i munnen? Eller?
Nej, jag sa som till för eftersom att de flesta personer brukar inte tycka om att få det i munnen.
Kommer du ihåg om det var så?
Nej, jag minns inte, men jag har för mig att det inte kom i hennes mun.
Det tror du inte? Nej. Men hon såg jävla i alla fall. Kommer du ihåg hur länge ungefär hon hållit på?
Ja, men hela akten kanske gick på en och en halv timme.
Det var en ganska långt händelseförlopp.
Ja, jag vet inte. Jag har som ingen tidsuppfattning. Och jag tror få människor har tidsuppfattning i det sammanhanget.
Men om du inte kan säga i antal minuter så kan du ändå ha en känsla. Och din känsla är då, om jag förstår timme. Det... Att det var ett ganska lång tid som ni var i sovrummet.
Ja.
Men sen efter det då, då skulle ni... Vad hände då då?
Efter det var slut?
Nej, jag tänkte när hon hade sugit klart så att säga. Och då hade fått utlösning.
La hon sig på sängen och så slickade vi av henne tills hon kom.
Mm. Och hennes byxor då?
Jag för mig att jag drog av dem.
Men du kommer inte ihåg det?
Nej.
Jag kommer ihåg vad hon hade för byxor.
Mjukisar.
Hade hon några trosor?
Ja, de flesta människor har det.
Ja, de flesta, men kanske inte alla.
Nej.
Men hade hon det eller inte?
Ja, det hade hon.
Kommer du ihåg dem också? Vad var det för trosor?
Jag minns inte, eftersom att de försvann ju i samband med byxorna.
Du drog av allt i ett?
Ja.
Mm. Om man skulle jämföra de här två olika händelserna då, var den längre?
Det tog längre tid.
Det tog längre tid för dig än för henne?
Ja.
Mm. Slickade du henne någon annanstans vid det tillfället?
Jag minns inte.
Nej. Och sen, vad hände efter det då?
Sen när vi var klara så då låg vi en stund och bara myste, och sen så gick vi tillbaka till soffan och så var vi där, och så ja, hon, efter ett tag så började hon plugga, jag tror kanske Simpsons hade börjat då.
Mm. Du fortsatte att titta på TV?
Ja, jag fortsatte, jag typ drack upp ölen.
Den första?
Ja.
Mm. Har du någon uppfattning vad klockan börjar vara nu?
Ja, den måste väl ha varit där vid 8-tiden kanske.
Och varför måste den det?
För att det är då Simpsons här.
Jaha, okej. Okay. Kommer du ihåg att det var Simpsons? Att du tittar på Simpsons den här kvällen?
Ja, det...
Eller är det något du antar?
Nej, jag vet. Jag minns att vi satt i soffan, och jag minns att att hon gick efter Family Guy, och innan Family Guy är Simpsons.
Hon stannade under hela Family Guy?
Ja.
Okej. Okay.
Ja, typ efter första Family Guy-avsnittet hon som gick, då nämnde hon typ någonting om att hon skulle åka hem och sånt. Så bara efter Family Guy så gick hon.
Ja.
Och så fick hon en plastpåse av mig att ha de här böckerna i och sånt.
Ja. Vad var det för plastpåse?
Gul ICA Supermarket kanske.
Det var precis.
Ja. Det är för att jag har fått berätta några gånger, jag minns vissa grejer.
Du har fått berätta det?
Ja.
Var det så du menade? Du har fått berättat. Men du har själv berättat det. Ja. Så du är säker på det, en gul ICA?
Ja.
Du berättar ju här idag ganska utförligt om den här sexsituationen.
Mm.
Kommer du ihåg vad du har berättat i för polisförhör om den?
Nej.
Är det helt blankt det också?
Jag har ingen aning om vad jag har sagt i förhör.
Nej. Ingen aning alls?
Nej, jag har bara vissa detaljer, typ plastpåsen och den där blåa tanten med rullator och sånt där.
Mm. Du har haft väldigt svårt och berätta om detta. Du berättar mycket mer idag än vad du har berättat tidigare.
Ja, jag kan inte uttala mig om det. Så.
Det har du ingen aning om. Ja. Det du har berättat om det här, det är det vad du kommer ihåg?
Vad jag kommer ihåg och vad jag tror jag kommer ihåg.
Ja. Har du själv svårt att skilja på de två?
Ja, lite grann. Det är ju ett bra tag så.
Mm. Jo, det är det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Rättegångsförhandlingarna övergår i en ny dag, men kammaråklagare Anna Bergström fortsätter att fråga ut Kristoffer om vad han gjorde under detta dygn. Framförallt var fram på kvällen, efter att han uppgett att Vatchareeya lämnade hans lägenhet och åker hem till sin bror.
Okej. Okay. Ja, då hade hon gått. Och vad hände då?
Efter att hon hade gått så liksom började jag dricka lite mer öl och så såg jag på lite musik och så liksom kände mig ensam och så liksom undrade jag vad lillebrorsan höll på med och så liksom efter timme, två timmar, en timme och så åkte jag till lillebrorsan.
Vad drack du för någonting?
5-6 öl, export.
Var det samma som du hade suttit och druckit än?
Ja. Jag tror det är 5-3 eller något sånt.
Export?
Ja.
5,3%?
Ja.
Och vad var tanken med att sitta där och dricka 5-6 öl?
Ja, jag är en sån som bara sitter och dricker och liksom musik till på film och sånt. Även fast det inte finns något arrangemang till.
Nej. Det var inget konstigt, tycker
Nej,
du?
Nej, inte för mig.
Hur länge var det då? Hon gick vid 9.
Ja, men så... Sen så... åkte jag till lillebrorsan.
När var klockan då ungefär?
22, typ.
Ja.
Kanske.
Du klämde de här ölen på en timme då, ungefär?
Ja, ungefär.
Mm. Varför skulle du åka till honom?
Jag kände mig ensam. Så var han höll på med. Morsan och farsan var ju i utlandet. Så jag kände mig ensam.
Du ville ha sällskap alltså?
Ja.
Jaha. Så det var därför du åkte till honom?
Ja.
Mm. När du kom dit då? Vad gjorde du där?
Ja, då gick jag... Alltså, jag körde ju inte laglig hastighet precis när jag körde dit. Så parkerade jag bilen bredvid lillebrorsans på parkeringen där framme. Och så som gick jag till utanför köksfönstret. Så såg jag att de satt där och så började jag så här vinka jättemycket. Så här. Och så till slut så såg de mig och så gick jag in och så.
Mm. Vilka är de?
Lillebrorsan och hans kompis.
Så de var två stycken där?
Ja.
Vad gjorde de då?
De satt och spelade musik och drack öl.
Ja, vad gör du när du kommer då? Ni går in i huset någonting?
Ja, alltså jag går in och så sätter mig och lyssnar på dem ett tag.
Gör du det?
Ja.
Hur länge är du där inne?
Några minuter.
Mm.
Jag kan inte säga exakt tid.
Några minuter, det låter som en ganska kort stund du satt där.
Ja, men alltså... någonstans mellan en minut och en timme. Så jag kan inte säga exakt.
Jaha. Du har ingen aning.
Nej, alltså min tidsuppfattning är så.
Mm. Satt du på någon stol bredvid?
Jag satt på soffan.
På soffan?
Ja, kökssoffan.
Satt de eller stod de?
De satt på stolar runt bordet.
Vad gjorde du sen?
Jag fick ett sug att liksom gå ut och göra någonting. Så då liksom bara, ja men. Frågade jag ledbrorsan. Går det bra att typ jag går ut och eldar och sånt. Och så sa han okej okay, och så liksom gick jag ut och så skulle jag göra upp eld, men då hade jag inget tändvätska. Så då gick jag och kollade om hur den veden var och så den var isig och blöt och så att jag insåg ju direkt att nej, det funkar inte. Så då gick jag in igen och så fortsatte jag lyssna på.
Kristoffer uppger att han senare åker hem igen. och det åklagarna nu reagerar på är varför Kristoffer inte berättade någonting om detta i sina första förhör med polisen.
Inte det här. Du berättade inte om sexet heller vid de första förhören, men du berättade inte heller om det här besöket hos din bror för polisen.
Nej.
Varför det? Det är ju en ganska viktig del.
Ja, men jag vill inte förlora körkortet. Nu skiter jag i vad som andra sker.
Ja, men du hade väl kunnat berätta att du besökte din brorsa utan att säga att du först hade druckit 5 öl. Det var väl ingen som behövde veta det.
Nej, men om jag säger att jag säger ju hela allt som det är. Och liksom jag har pratat med mina föräldrar liksom om det, och de sa ja, men liksom om de inte frågar om det, då behöver de kanske inte veta liksom.
När pratade du med dina föräldrar om det?
Efter att första förhöret har tagit bort.
Mellan första och andra då?
Ja.
Mellan den 8:e och 12:e?
Ja.
Okej. Men inte heller den 8:e sa du ju någonting.
Nej. De frågar inte heller om angående det. Så.
Nej, det är ju svårt att fråga om man har besökt sin bror om man inte har någon aning. Utan du skulle berätta vad du hade gjort den här kvällen.
Ja.
Mm.
Jag vet inte. Skulle du säga åt en polis?
Det är ingen idé att du ställer frågor till mig. Men, det är jag som frågar dig. Det är din förklaring alltså?
Ja.
Att du medvetet uteslöt det. Så det var en medveten handling från din sida?
Ja.
Mm, det kommer du ihåg?
Ja.
Sen säger du ju att du åkte dit för att du ville ha ett sällskap egentligen. Du kände dig ensam.
Ja.
Det är ju inte heller vad du har berättat tidigare.
Nej. Ja, vad berättade jag tidigare?
Ja, dels sa du att du ville åka dit och våldgästa, men det sa du ganska sent i förundersökningen. Det första du sa var något helt annat.
Ja, vad sa jag?
Ja, jag tänkte att du själv skulle komma ihåg det.
Nej,
men du gör inte det.
Jag minns inte. Alltså, jag vet inte, advokat Forsberg kanske inte heller minns vad han gjorde den 4 maj sen på kvällen när han var på
Det är ju en helt annan sak. Vi pratar om dig och du är misstänkt för ett mord. Du sitter åtalad för ett mord som, eller hur?
Ja, så det är jag försöker, skillnad. Du vill att jag ska komma ihåg allt jag säger från den här dagen. Och normalt när jag är nykter så har jag ett dåligt korttidsminne.
Mm.
Och när jag är full så har jag ett ännu sämre korttidsminne.
Mm. Men eftersom du inte minns, det var därför, då kan jag ju säga vad du har sagt.
Ja, men jag minns ju.
Du minns helt enkelt inte. Nej. Jag åkte väl dit för att se så att han inte rev stället.
Ja.
Och varför trodde du att han skulle riva stället?
Jag trodde inte att han skulle riva stället. Jag ville bara åka dit och se till han så att han hade det bra och vad han gjorde och sånt. Så jag kände mig ensam.
Mm. Har du någon aning om hur lång tid du var där överhuvudtaget? Totalt?
En timme kanske.
Totalt en timme?
Ja, jag vet inte. Tror en timme.
Din bror, han uppskattar tiden totalt till 20 minuter.
Mm. Ja, det kan mycket väl stämma.
Det kan stämma att det var så kort, så att säga. Ja, det var in och så var det ut och så in igen.
Jag har ingen tidsuppfattning.
Mm. Tog du med dig någonting därifrån?
Nej, inte så vitt jag minns.
Nej. Sen då kom du hem?
Ja.
Vad hände när du kom hem?
När jag kom hem så... Ja. Ja, jag vet inte. Alltså jag... Nu kommer det in på mina sexuella vanor. Bisexuella vanor. Så.
Ja, vad gjorde du när du kom hem?
Jag slog på en hentai-film och sen så tog jag datorn och så satte jag mig inne på toa och så sprutade jag vatten i rumpan på mig själv för att... vad heter det? Massera prostata och sånt där och så... Etcetera.
Vad sa du?
Etcetera.
Jaha, okej. Okay. Och vad är det?
Bland annat använda en flaska som en dildo.
Mm. Och du stoppar in flaskan i stjärten då? Ja. Eller är det så du menar?
Ja.
Och det gjorde du på kvällen?
Ja.
Var det direkt när du kom hem eller?
Nej, men alltså kanske timme, halvtimme in efter jag kom hem.
Mm.
Jag vet inte exakt.
Nej. Typ vid 11, halv 12 tiden eller något. Du har ingen aning egentligen.
Nej, men det var i alla fall på kvällen.
Kommer du ihåg att du smsade med Robin Åkesson efter midnatt?
Nej, inte direkt.
Jag tänkte om du kan säga om det var före eller efter.
Före eller efter jag åkte från hemifrån.
Som du, nej, men som du använde flaskan här?
Ja, nej, det kan jag inte säga.
Nej, okej. Okay. Men du kommer ihåg det som ganska nära in på där du kom hem alltså?
Ja.
Ja. Och du var inne i badrummet?
Ja.
Ja. Och du använde en flaska. Vad var det för flaska?
Åbro kanske det var. Alltså det syns på bild från bilden från mitt badrum. När, så finns det en bild som är riktad mot badkaret och då står flaskan alldeles där.
Så flaskan som du använde kvällen den fjärde, den står kvar den 23 alltså?
Ja. Och just jag använde smöret som glidmedel.
Smöret Bregott-paketet
ja,
eller?
Och det
hade
finns
flytande
också
margarin i.
Det var det som slutades på.
Ja, men det där flytande margarinet i vita skåpet, det är typ ett och ett halvt år gammal, eftersom att det var då jag tappade bort nyckeln till skåpet.
Jaha, så det har legat där inne.
Ja.
Men det var samma syfte till att du hade det bara.
Ja.
Men det är det här Bregott-paketet du menar?
Ja.
Så det ligger också kvar från den fjärde då, på golvet?
Utöver Kristoffers redogörelse för vad han använt flaskan och smörpaketet till, så är det även anmärkningsvärt att han under dessa 16 dagar, från att han använt sig av dem i badrummet, tills att han blev häktad, inte någon gång plockat bort dem från badrummet. För den 23, då platsteckningarna tar bilder i hans lägenhet, lägger flaskan och smörpaketet där. Och dessa bilder hamnar sedan i förundersökningsprotokollet. Och denna vet man att Kristoffer noggrant läst igenom. Utan att spekulera allt för mycket så känns det troligt att han har sett dessa bilder och utifrån det skapat en efterhandskonstruktion som då ska förklara varför han morgonen efter ställer in de planer han har.
Mm. Just det. Ja. Då var du där på toaletten då. Vad hände sen?
Ja, alltså efter ett tag så blev jag så utmattad så att jag somnade.
Var somnade du?
På sängen tror jag. Sängen eller soffan.
Brukar du sova på sängen?
Inte ofta, men ibland.
Det händer?
Ja, det händer.
Mm. Okej, okay, så sov du. Vad hände sen då?
Sen på morgonen så vaknade jag av att jag desperat var tvungen att gå på toa.
Mm.
Och det är en av bieffekterna av att spruta upp vatten i rumpan, för att det händer till 30% av gången. Men då hade jag i alla fall fått diarré av det, så då så satt jag på tå ungefär en timme eller något, och så gick jag tillbaka till där jag sov och så plockade upp mobilen och så skickade sms till de andra. Ja, men det blir ingenting då. Alltså träning.
Så när du skickade smsen, då hade du redan suttit på toa en timme?
Ja.
Och då säger du, det blev ingenting. Då tycker jag, kan du berätta, vad var det du ställde in för någonting? Vad var det ni skulle ha gjort den här söndagen?
Det var ett airsoft-träning för att träna förflyttning och stridstekniker. Det var de nya medlemmarna som skulle få lära sig. Men det var ju bara en träning och så här, så då kände jag att jag kunde ställa in. Det var inte så många som skulle komma.
Nej, hur många var ni totalt ungefär?
6, 7 kanske.
Det är viktigt att här poängtera att vänner och anhöriga till Kristoffer alla har vittnat om att Airsoft är Kristoffers absolut största intresse. och en hobby han tar på oerhört stort allvar. Han har tidigare bara en enda gång ställt in ett så kallat spel, då för att för få personer kunde närvara. Så känslan här är att han i rätten undervärderar och bagatelliserar den på söndagens inplanerade airsoft-träning.
Vad hände sen då?
Sen somnade jag om och så sen vaknade jag och gick på toa och så somnade jag om och så vaknade jag och gick på toa.
Mm.
Och så sen där vid typ 12-tiden kanske så hade det slutat. Och så ja, och så sen efter ett tag så liksom kollade jag om vad gjorde och sånt där och så åkte jag till han.
Mm.
Det råder olika versioner om när Kristoffer åker hem till sin kompis A. Enligt både Kristoffer och A anländer han vid 12-tiden. Men enligt A's föräldrar är det närmare 17-tiden. Dessutom finns det kvitton på att Kristoffer handlar på Coop Konsum klockan 14.47. Och någon gång här, man vet inte exakt när, raderar även Kristoffer alla sina sms med Vatchareya.
Ni har ju haft en hel del sms, eller ja, en hel del, men en sms-kontakt under hela den här perioden ska jag säga.
Ja.
Och samtliga de sms'en har ju återskapats. Men de har precis återskapats, de var raderade allihopa.
Ja.
Kan du förklara det?
Att de raderades eller?
Ja, precis. Varför de var raderade?
Ja, jag rensade ut i telefon.
Du rensade ut i telefonen?
Ja, det tror jag för mig att det var så.
Kan du förklara lite grann?
Mycket sms på telefonen, man rensar ut för att hålla reda på allt.
Det var för att du tyckte det var för fullt i telefonen, eller vad?
Jag för mig att det var så.
Ja. Vad hade du för telefon här under våren?
En iPhone.
En iPhone, ja. Och de sms'en är samlade efter person då?
Ja.
Mm.
Ja. Jag sa ju liksom till polisen att kom och hämta min telefon där först. Ja, men det är ju hur lätt som helst att återskapa iPhone.
Men den här iPhonen, du säger att du raderade sms'en för att hålla ordning i telefonen nu.
Jag får med om att det var så.
Ja, du är lite osäker.
Ja, alltså om ni vill ha mer konkreta svar så är det bara att ni kollar efter i förhören.
Jo.
Att jag minns inte exakt varför.
Du vet inte idag varför?
Nej.
Varför har du raderat alla hennes sms? Eller sms till och från henne?
Ja, nej, jag kan inte svara på det helt 100%.
Och inte nog med att all sms-historik mellan han och Vatchareya raderas, så går även Vatchareyas telefonsignal ner under Kristoffers hemmamast. Och det är nu åklagare Ulrika Schönbeck som ställer frågor kring detta till Kristoffer.
Har du själv någon tanke på varför Vatchareyas telefon gick ner slutligen under din hemmamast? Sent den 4 maj.
Nej, jag vet inte.
När såg du senast hennes telefon?
Ja, det var ju då den 4 maj.
Ja, den 4 maj. Kan du erinra dig exakt i vilken situation det var?
Nej, inte direkt.
Det kan du inte.
Nej.
För det som har förbryllat oss lite grann, det är ju det att hennes telefon går ner under din hemmamast på ett som de analytikerna sa på ett onaturligt sätt. Det vill säga, ja, den är inte avslagen eller liknande, utan den har helt enkelt antingen då förstörts på något sätt. Man river ut batteriet, kastar det i vatten, gör någonting, en extraordinär liksom, åtgärd. För annars skulle det hamna i signaleringslistorna.
Det som jag tyckte inte framkom av utredningen, det var att hur är signaleringslistan om telefonen får slut batteri?
Om den får slut batteri?
Det framkom inte.
Ja. Men det är nog sagt på det sättet att om batteriet tar slut, då slås telefonen av på ett sådant sätt att
ja, jag vet inte.
Du vet inte.
Nej.
Nej.
Man måste ju ha fått slut på det igen. Jag vet inte.
Du vet inte. Du, det var ju också så att hennes... att vinkeln på masten är ju precis densamma ända tills hennes telefon dör. Det är 270 heter den vinkeln. Och det framgår av signaleringslistorna. Exakt samma vinkel, 270. Ända fram tills den går ner och aldrig mer kommer upp.
Jag kan inte svara på det tekniska på det sättet. Jag har ingen utbildning för det, så jag kan inte svara på det.
Mm.
Och Ulrika Tjernbäck fortsätter utfrågningen om vad Kristoffer gör dagarna efter den 4 maj.
Vad hände då efter det att... Vi vet ju då att både på söndag kväll och på måndag kväll och även på tisdag kväll så var du hos och spelade.
Ja.
Vad var det för slags spel?
De spel som vi spelar, det är World of Tanks och War Thunder.
Okej, okay, så ni satt och spelade då de kvällarna?
Ja.
Sen vet vi att polisen tog kontakt med dig den 8 maj.
Ja.
Och det var ju då på kvällen. På onsdagen där. De ringde till dig och du svarade inte först och sen... Var de hem till dig och ringde på, du öppnade inte dörren. Sen ringde de 10 minuter senare och då sa du att du var hemma, att de kunde komma.
Ja.
Är det riktigt?
Ja. Yeah. Och anledningen till att jag inte öppnade dörren var för att jag inte var hemma.
Okej. Okay. Mm. Kommer du ihåg var du var då?
Jag var nog ute med soporna.
Ja, okej. Okay. Och... hade du då klart för dig när polisen kom hem till dig att Ploy var försvunnen?
Nej, alltså jag hade fått veta via brorsan att han var med i någon grupp som heter Missing People på Facebook. Och så sa han liksom, ja men hon är tydligen så är hon borta och jag liksom bara, jaha, ja. Alltså jag visste ju inte vad Missing People var då, så jag tänkte att det var någon sån här skämtgrupp på Facebook. Så, men alltså... Jag liksom bara, jaha.
Hon är borta. Visste du att det var Ploy man pratade om då?
Ja, alltså han ville då att... Eller han visade mig då när jag var hemma och liksom, jag mötte han hemma hos morsan och farsan. Jag skulle kolla vad han gjorde och se om han behövde sällskapen. Och, men han var inte hemma utan det var brorsan där och typ skulle hämta ett släp eller något. Så då liksom bara, ja men hon... Så har du hört att din förrätta flickan är borta? Så. Och då liksom, ja, va? Hur vet du det? Ja, men jag är med på Missing People. Jag såg på Facebook så här, och så visade han bild. Bara, hon såg senast där. Och så liksom, ja. Alltså jag blev som paff och så. Jag tog det som inte riktigt på allvar eftersom att jag aldrig hade hört talas om Missing People. Så jag visste inte vad det var för grupp. Så, men när jag kom hem så ringde poliserna och liksom så sa de, ja men vi behöver snacka med dig. Jag visste inte vad det handlade om då, så då liksom, ja men okej, kom igen, kom hem.
Du förstod inte att varför de var intresserade av att prata med dig då?
Nej.
Du hade ingen aning.
Nej.
Tänkte du att du själv kanske hade viktig information att ge till polisen?
Nej, inte så direkt vad jag vet. Alltså jag gav, när de var där så liksom frågade de, ja men vad gjorde ni? Ja, sådana här grundläggande frågor. Och så liksom, ja men vet du vilka hon känner då? Och så gav jag hennes, sa jag då liksom hennes bästa kompis från skolan, Konka Nock Larsson. De omgick som nästan varje dag när vi var tillsammans.
Ja. Yeah. Du, vad hände efter det att polisen hade åkt? Kommer du ihåg det?
Ja, då liksom slog jag på nyheterna och såg att de hade pådrag i liksom i och sökte och sånt och så liksom. Ja, men de avslutade den här tiden och liksom, ja, då, och varför sluta? De måste ju fortsätta söka. Så men då liksom ringde jag och sa liksom, så jag skulle ut och söka min för detta flicka, den här personen.
Du drog ihop dina kompisar. Ja. Yeah. Och sen åkte ni ut.
Ja.
Mm. Använde ni din bil?
Ja.
Ja. Yeah. Och då var ni fyra killar om jag har förstått det rätt. Kan det stämma då? Och även när du under de här mellandagarna då, söndag, måndag, tisdag, när du var och hälsade på, så gjorde en del ärenden som vi har sett när vi har försökt så att säga kartlägga ditt rörelseschema, ja, så att säga. Då är det riktigt att du då hade med dig din bil också hela tiden när du färdades?
Ja, de gånger när jag var så hade jag bilen där.
Ja, men även när du var ute och handlade och...
Nej, alltså när vi var, när vi väl var inne i stan hos, så gick vi in till stan när vi skulle handla då.
Mm. Okej. Men när du lämnade din bostad för att åka in till stan,
ja, då tog vi bilen.
Då har du använt din bil.
Ja.
Mm. Hade du även med dig din mobil?
Ja, det är inte alltid så noga med det.
Det är inte så noga?
Nej. Jag är inte en...
Skriva för är det inte?
Alltså jag är inte en av de där ungdomarna som liksom måste ha telefonen med mig överallt. Liksom. Jag kan leva månader utan telefon. Alltså...
Du är inte så brydd?
Nej.
Nej. Men du har ju då haft med dig telefonen och du har varit och...
Ja.
Mm. Hur kommer det sig att du inte hade med dig din telefon någonstans den 4:e och 5:e?
Jag vet inte, för att jag glömde den väl hemma.
Glömde den hemma?
Jag har ingen aning.
För det har ju inte kunnat synas någonting på någon signaleringslista eller liknande att du hade med dig till exempel telefonen när du var ute och körde bil den 4 maj.
Nej. Och det är inget ovanligt för mig.
Det är inte ovanligt?
Nej, och det framkommer i utredningen.
Mm. Varför lämnade du mobilen hemma?
Ja, det vet jag inte, som jag nyss sa.
Du vet inte?
Nej.
Mm.
Och under sökandet efter Vatchareeya uppmanar Kristoffers kompisar att han ska försöka ringa Vatchareeyas mobil, vilket alla ser att Kristoffer då försöker göra. Men det visar sig senare att det inte riktigt så det gått till.
Du, som du kanske vet att vi har nämnt tidigare här, så har ju dina kamrater berättat att de uppmanade dig att ringa henne.
Ja.
Och enligt dem, nu är inte de hörda ännu här inför rätten, men enligt då ska du ha tagit upp telefonen och ringt i samband med det.
Mm.
Men det finns inga tecken på det i de telefonlistor och signaleringslistor som har tagits in.
Helt, det finns en jäkligt bra förklaring på det.
Okej.
Okay. Jag ringde inte till hennes telefon eftersom att jag resonerade så att, ja, men hon har varit borta nu i flera dagar. Och enligt tidning och nyheterna så går det bara till telefonsvar. Det går så här. Och jag gissar på att halva Boden hade redan försökt ringa henne och polis och räddningstjänst och alla. Och jag hade bara gått. Så vad hade det blivit för skillnad om jag hade försökt ringa? Så därför sket jag i det. Och när kompisarna tjatade på mig, då liksom bara, då gick jag ut ur bilen och så ringde jag till, och så när jag kom in igen så liksom så här. Jag hade försökt, men det inte kom fram.
Nu måste jag förklara, i vilket sammanhang var det här hände?
Det var när vi stod på parkeringen vid hantverksrestaurangen.
Ja, det var när ni väntade,
ja,
på att de officiella söket skulle, ja, starta upp igen. Okej. Okay.
För jag tror att det ska finnas registrerat i listan att jag ringde till vid den tiden.
Mm. Men varför sa du inte bara det till dina kamrater då? Men herregud, det är ingen idé.
För att de tjatade på mig.
Ja.
Jag gillar inte tjat.
Du gör inte det, nej.
Nej.
Nej. Men Kristoffer, hur kom det sig att du inte sökte henne en enda gång?
Jag sökte ju henne. Jag var ju
men inte själv. Per telefon?
Men för att halva boden hade redan ringt och alla sa ju att telefonen var avslagen. Så varför skulle det göra skillnad? Jag förstår inte. Jag förstår inte varför alla tycker att det är så konstigt. Liksom. Om man resonerar som jag gör så är det helt logiskt.
Så om en person är borta och ännu inte återfunnen och väljer att vara borta till exempel, då kan man ju slå av telefonen och sen slår man på den igen. Det var inte så att du liksom kände att jag kan faktiskt få tag på värsta röja?
Nej, för att vi var ju som bara kompisar. Om hon hade varit borta och gjort på det sätt som du sa, då hade hon ju vid det här laget hört av sig till mamma eller pappa.
Mm, det tycker man ju.
Eller till räddningstjänsten. Eller något sånt där. Eller till någon annan av hennes kompisar.
Okej, okay, så du hade redan där då väldigt onda aningar?
Ja, alltså. Jag tänkte liksom, ja, men om det inte är någon som svarar på telefon. Om hon inte svarar på telefon, om den är avslagen, varför ska jag då slösa ett samtal på att försöka ringa? Jag försökte koncentrera mig på att hitta henne. Fysiskt hitta henne.
Mm. Varför tror du kompisarna tjatade så mycket på dig där?
Jag vet inte.
Du vet inte?
De resonerar väl inte på samma sätt som jag gör.
Nej, de kanske resonerar som de flesta andra, skulle jag vilja säga.
Men som också framgår i utredningen så är jag inte de flesta andra.
Vad sa du så?
Som det faktiskt framgår i utredningen så är jag inte som de flesta andra.
Mm. Så du då låtsas ringde?
Nej, jag låtsas ringde inte, utan jag ringde till och hörde när han skulle komma.
Ja. Någon av kamraterna säger att det skedde vid flera tillfällen att du så att säga tog upp telefonen.
Ja, det kan jag, om någon säger att det hamnar på flera ställen, då, alltså jag kan inte ställa mig till vad de har sagt.
Nej. Men du vet bara ett.
Ja, jag vet att jag ringde istället för att ringa till henne.
Det vet du. Och det var på uppmaning av kamraterna att ringa henne nu. Vad sa du till kamraterna då när du själva verket hade ringt?
Nej, men att hon svaret. Och så var det klart. Då blev det ingen tjock.
Okay. Sen på dagen där då. Då är vi framme på den 9 maj, som då är torsdagen där. Söket började tidigt på morgonen. Hur gick det här tyckte du? Vad gjorde du? Vilka sök var du med i och så vidare?
Jag var med, vi hade ju min grupp då. Vi sökte av segment 36, minns jag. Alltså vi sökte av där från viadukten över och så sökte vi av hela skogsområdet fram till gångbanan som går där under 97an.
Och under söket uppe på berget tillsammans med vännerna råder det vissa frågetecken kring Kristoffers beteende.
Det finns någon uppgift i förundersökningen att du hittade någon
en energidryck.
En energidryck, ja. Vad gjorde du med den?
Jag hällde ut lite och såg att det var rätt. Och så luktade jag på det. Jag hade luktat vanilj och så där. Hallon eller något sånt där. Och så smakade jag på den. Smakade ingen konstigt, så drack jag.
Och så drack du av den?
Ja.
Är det riktigt att det var en burn?
Ja, jag kan inte säga märke, men jag kan säga att det var rosa innehåll.
Är just det märket av energidryck Burn, är det någonting som du brukar köpa?
Nej, jag köper sällan energidrycker. Jag köper koffeinpiller.
Ja, det var nämligen just en sån här Burn-burk som fanns i din bil.
Ja, men jag kan säga att jag inte har druckit Burn.
Det har du inte?
Nej.
Men det gjorde du på berget där?
Ja, alltså på berget där så drack jag bara för att jag var törstig. Så.
Du var törstig och där stod en öppen flaska energidryck och då...
Burk.
Burk, och då drack du upp den?
Ja.
Det är inte så att du har varit på det här berget någon gång tidigare och lämnat den där flaskan och så...
Varför skulle jag då röra den och liksom dead giveaway?
Okej. Men du drack en upphittad, öppnad flaska Burn där.
Den smakar inget konstigt, luktar inget konstigt, så då drack jag den. Som jag har sagt, jag är sån.
Yeah.
Hade det luktat sprit så hade jag nog också druckit det.
Okej.
Att Kristoffer dricker ur den upphittade burken uppe på berget vittnar även hans vänner om och ett märkligt beteende. Åklagaren menar att han har varit där tidigare och haft burken med sig och druckit ur den och därmed kontaminerat den med sitt DNA. Men att han skulle ha glömt att ta den med sig eller slänga burken. Och senare, när han befinner sig på platsen igen med sina vänner, ser han då till att dricka ur den så att det inte vore konstigt om exempelvis DNA från honom skulle finnas på den. Kristoffers svar på detta, där han frågar varför han skulle ha gjort det, för det skulle ju vara en dead giveaway, är ett tydligt exempel på Kristoffers underliga sätt att tänka, som titt som tätt dyker upp och förbryllar. För det är ju helt enkelt tvärtom, att om Kristoffers DNA skulle finnas på burken utan att vännerna såg honom dricka ur den, så skulle det vara en så kallad dead giveaway att han befunnit sig på platsen tidigare. Och den 22 maj, 2 dagar efter att Vatchareas 2 ben upphittats i det gula huset, ser Kristoffer ett pressmeddelande från polisen där de går ut med vissa uppgifter gällande huset. Detta reagerar Kristoffer på då han anser uppgifterna vara felaktiga och blir väldigt angelägen om att kontakta kriminalkommissarien Inge Barsk för att rätta till det. Och det Kristoffer sedan säger till Inge Barsk blir ytterligare en i raden av uttalanden som i rätten blir svårförklarliga för Kristoffer.
Sen ringde du ju den 22 innan du greps då, den 22 maj, så ringde du också.
Ja. Till Inge Barsk.
Till Inge Barsk.
Ja, jag hade sett en presskonferens där han sa att den här luckan hade kunnat vara, att den bara hade varit uppbruten i typ några veckor, men den har varit uppbruten lika länge som jag haft moped.
Luckan på gula huset pratar om nu,
va? Ja, den har varit uppbruten lika länge som jag haft moped, och innan kommunen använde det, eller köpte det, så hade försvaret kamouflagenät bland annat där i. Och sånt. Som jag var där och pallade.
Och vid den tiden då, den 22, då hade ju...
Och då, jag informerade liksom han om hur länge luckan hade varit öppen.
Hur länge luckan hade varit öppen?
Ja.
Och enligt din mening så har den varit öppen i...
Ja, flera år.
Många år.
Ja.
Ja. Men just det här med att du ringde till Inge Barsk, det för att säga då att det där, att luckan har varit öppen eller fönstret har varit trasigt i många, många år. Varför sa du då inte att du hade varit inne och kontrollerat?
Det sa jag.
Sa inte det till Inge Barsk?
Nej, jag tyckte jag sa det.
Första gången du sa det var till polisen när du blev delgiven misstanke.
Jag vet inte. Då måste väl ha glömt det. I så fall.
Ja.
Jag för mig att jag sa det.
Ja, det gjorde du inte. Inte enligt i alla fall Inge Barsk. Kan du skrivit en promemoria om det. Men du ringde ju 6 gånger till polisen den här dagen. Varför var du så angelägen?
Ja, men för att de hade ju sagt fel på presskonferensen.
Om
luckan där, hur länge den hade varit uppbruten. Ja.
Det du sa då, det var att halva boden har varit in där och luckan har varit öppen i många år. Det var det du ville få sagt till polisen.
Ja.
Ja. Du har i förhör sagt, och du är på sidan 1668, tredje sista stycket. Då har du ju fått den här frågan varför du inte berättar för Inge att du själv varit in i gula huset. För det hade ju blivit väldigt intressant nu, det här gula huset då.
Ja.
Han säger att han inte kom ihåg att säga det. Och att han orkade inte ringa upp igen eftersom det var så lång väntetid.
Ja, men det känns mycket möjligt att det kan vara så.
Ja.
Men jag för mig att jag sa det, men det kan mycket väl stämma. Eller?
Att du inte orkade ringa upp igen då?
Nej, precis.
Du har också sagt i förhör att du i telefon sa till Inge Barsk: jag berättade att jag varit in där för sist typ i höstas.
Ja, men det kan mycket väl också stämma.
I sådana fall så har du lämnat en helt oriktig uppgift då.
Men jag var där inne sist. Jag har varit där förra hösten också.
Okej, okay. Så i telefon, mitt under när det är som mest centralt där, så säger du till Inge Barsk att du har varit i huset i höstas, men nämner inte att du har varit där under den tid hon har varit borta.
Jag hade för mig att jag sa till Inge Barsk att den då. Men
ja.
Uppenbarligen så gjorde jag ju inte det.
I sista delen av styckmordet i Boden kommer vi höra åklagarna pressa Kristoffer kring de besvärande fynd som hittas i hans lägenhet och i hans bil. Samt även höra vilken roll Vatchareas karatetränare hade i utredningen. Och utöver det kommer vi även höra en del vittnesmål och uppgifter som visar på en mörkare sida hos Kristoffer.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.